Ben in the shotgun has a protector this time. 43 seconds to go. He scrambles around, throws it back corner of the end zone. Santonio with a touchdown! I don't know how he did it!
What a throw, what a catch, what a game!
No, Mike 43, call 57.
Ben!
Suffocate him! Make him miserable all game long! Get us the ball back!
You can love him or hate him, but he was proud.
Hej, du lyssnar på veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard när vi har kommit till slutspelet och vi har våra färdiga matchups som vi ska prata om idag såklart och lite annat smått och gott idag, Lasse.
Ja, det ska, tycker jag hamnade så var nog att du frågar hur jag mår. Nu vill jag svara på något annat. Ja, jag mår bra.
Ja, det är en vass inledning här. Vass inledning.
Ja,
vi är på hugget idag.
Ja, jo, vi har mycket på gång här. Vi har ett stundande slutspel och vi har ett just avslutat slutspel i college där, så att ja, det finns mycket att dyka ner om. Tränare som har fått sparken och allting. Funkar det som någon form av ingress?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Och det vi gör ju som vi brukar göra när det blir slutspel, lite färre matcher, lite mer djupdyk i matcherna. Så det blir ju lite kul. Vanligtvis är det ju så många matcher som man får liksom skynda sig igenom de resten om man får få med allting. Men nu kör vi lite extra dyk in i de här slutspelsmatcherna. Så det ska bli kul. Mm. Hur läget med dig, Rickard?
Det är bra, tack. Det är bra med mig. Jag är också pepp. Jag har ju sovit då. Lasse hade ju inte sovit förra veckan och det verkar inte som att han har sovit inför ikväll heller då, när han sitter här och halvsover igenom inledningen.
Du fick ju en lätt fråga, Rickard. Jag har faktiskt sovit, men det var inte dumt att jag satte ju klockan då för collegefinalen som var i natt, kommer upp och märker att uppkopplingen är nere i huset. Så jag gav det 15 minuter till och la mig igen, så jag såg den faktiskt tidigare idag, så att jag kan inte skylla på sömn, jag kan bara skylla, jag var inte beredd på den uppstudsen helt enkelt.
Jag kan inte göra det för lätt för dig, Lasse. Du måste liksom se till att du är lite på tårna så du inte vet vad som kommer riktigt.
Ja, slutspel även för mig.
Ja, exakt så är det. Men vi kanske ska börja där, för vi kommer ju in och såklart ska prata om alla tränare och vad som hände här i sista veckan. Ska vi ta lite snabbt i alla fall. Och sen ska vi prata lite om matcherna, men vi kan ju börja med college-slutspelet och rättare sagt college-finalen. Kan du inte berätta lite grann om vad som hände?
Det kan jag göra. Det är jag mer beredd på. Det var ju en final då mellan första rankade Michigan och andra rankade Washington. Med all rätta var ju de här två lagen i final då. Och jag skulle säga att semifinalerna var kanske lite mer spännande och roligare fotboll. Om jag säger så. Det var Michigan vann den här matchen till slut ganska enkelt. Det var match in i fjärde kvarten, men Harbaugh här är ju en jäkligt duktig tränare och det är ju det Michigan vinner på. De är välfungerande, om man pratar om den där maskinen som man pratade om Patriots en gång i tiden, där är ju Michigan nu, alltså de kör på, de har en bra olän, de springer och så har de ett liksom disciplinerat försvar, inte de här storstjärnorna utan det är maskinen Michigan som trummar igenom hela den här säsongen utan egentligen att, jag ska inte säga att de inte har glänst, men utan att liksom, den individuella prestationen sticker inte ut, utan det är laget Michigan som vinner. Washington faller lite på att det kanske är mer att de har en väldigt fin liksom, årgång eller årgångar här med x antal väldigt duktiga spelare. Står man också och faller lite när de spelarna inte levererar på topp. En quarterback som vi ska prata om sen när vi pratar draft här, Pinu. Michael Penix i Washington hade ju en suverän semifinal mot Texas, men det är bästa jag sett faktiskt i college. Och nådde inte alls upp till de höjderna i den här matchen. Och han har också tre jättefina receivers som tappade lite för enkla bollar emellanåt. Och då blev det för svårt för dem. Så att maskinen vann över individen kanske man ska säga, men absolut en kul match, och om inte annat om man bara vill kolla på ett gäng spelare som kommer draftas ganska högt så kan man ju se den efterhand såklart. Det är också så här inram, men det är ju lite som Super Bowl med nationalsång och flygande plan som går över och fyrverkerier och kändisar på läktaren. Så det är lite Super Bowl delight.
Ja, men gött. Och det var ju bra semifinaler som du säger. Annars var ju inte liksom slutresultatet var inte så himla jämnt i den här matchen. Det känns som att förra året var det ju en riktig utskåpning. Det är kanske oftast semifinalerna som är lite bättre än själva finalen, eller är det bara en känsla man har? Kanske bara varit senaste åren.
Det helt talande, det rann iväg i slutet. En sen interception typ 6 och sen var ju Washington tvungna att chansa lite och då släppte det till ännu mer så att ja, 3 kvartar av 4 var i alla fall spännande. Men det var ju ett lag som förde kommandot. Så ja, du är inne på något, semifinalerna bättre även i år skulle jag säga.
Ja, men apropå Harbaugh där som många snackar om, att han är sugen på att ta sig tillbaka till NFL, och det verkar som att det finns lite intresse där ute, så kan vi väl kanske hoppa över och prata lite grann om det här som vi kallar för Black Monday då, alltså dagen efter när regular season tar slut i NFL, så är det ju ett par lag som har chans att ja, försöka stuva om lite grann, och blir alltid ett par tränare som ryker, och vi snackade ju lite om några som satt lite risigt till här förra veckan, och det är 3 stycken som än så länge har fått kicken. Vi väntar väl på lite andra besked också, oavsett hur det kommer gå till. Belichick där i New England, som många tror inte kommer stanna, men hur det kommer gå till och när och så där, det kanske vi får vänta på helt enkelt. Men de som rök här på måndagen var i alla fall Ron Rivera i Washington, Arthur Smith i Falcons och även lite oväntat kanske Mike Vrabel, som åkte idag, kom det ut att han i Titans att han skulle få gå. Vad tycker ni om de där? Arthur Smith och Mike Vrabel var väl kanske lite mer osäkra. Rivera var väl, ja, de flesta hade räknat med att han skulle få gå.
Ja, alltså Rivera var vi överens om senast. Smith pratade vi om att han kanske kunde få lite mer tid beroende på kanske lite också beroende på hur det gick i söndags. Nu förlorade de ju och blev liksom utklassade utav Saints, så man tänkte att de kanske kunde hålla liksom slutspels drömmen vid liv om Bucks, eller till och med förverkligat den om Bucks hade förlorat sin match, men de var inte ens nära att vinna den. Så det kan ju också vara att det liksom lämnar en bittersmak även där. Jag tror att Smith går för att han inte har lyckats få ut det som man, eller fått ut särskilt mycket av deras stora stjärnor. Anfallet har liksom inte blivit bättre. Spelarna har inte blivit bättre med honom i år i alla fall. Och då så känner man väl att det är lika bra att börja på ny kula där.
Ja, känns som de inte haft riktigt flyt med sina fräcka koordinatorer som de anställer. Liksom både, ja, den Quinn tog de ändå till en Super Bowl väl. Det var väl den Quinn som gjorde det.
Absolut.
Men
Kalshanahan
ja.
tog dem till ett Super Bowl där, ja. Det var ju på hans axlar på anfallet, deras otroligt bra anfall.
Ja, det
Så
kan
kan
man
man kanske
faktiskt
säga.
också säga det. Ja, men ja, och så nu, alltså 2 då, om man då säger Dan Quinn som var oerhört liksom framstående defensiv koordinator och Smith då som vi alla tyckte om väldigt mycket som offensiv koordinator, kändes ändå som spännande val, har ju inte alls då kanske fått ut det man trodde och tänker, kanske man ska tänka om den här gången när man ska inte gå på då den här fräcka koordinatorn i Lions eller vad det nu må vara, utan det behöver inte vara ett trött kort bara för att det är mer säkert kort. Jag menar, om vi pratar om Harbaugh, nu vet jag inte om det är rätt fit och så vidare där. Harbaugh kan vara ganska jobbigt att göra med sig. Men kanske ett säkrare kort är nästa steg för Falcons, så man vet vad man får och sen kan man koncentrera sig mer på koordinatorerna.
Ja, och vi får väl se vad de lyckas locka över för någonting, för det är kanske inte det mest attraktiva jobbet. De har ju några spännande skillspelare såklart, men fortfarande liksom QB-frågetecken och lite andra saker som man kan fundera på om det är så lätt att vända det där skeppet på kort sikt. Men ja, lite konstigt med Smith där, vi pratade ju lite om inför säsongen att det var det någonting de hade i Falcon så var det i alla fall ett väldigt bra springspel, en bra linje, särskilt i springblockering, men inte heller det har liksom riktigt lossnat för dem. Så att det blev väl lite så här, vad är det han egentligen tillför då? Jag tyckte kanske att det var lite kvickt agerat. Jag hade gärna sett honom få något år till, men jag är väl lite väl överpositiv till Smith då kanske. Sen om man ska prata om Vrabel där i Titans, det tyckte jag var konstigt. Det har ju snackats om att han kanske är sugen på att göra någonting annat, men det verkar som att han fått kicken här nu och att det är liksom ägaren som har gått in och tagit det beslutet. Jag skrev det på en Slack här, men jag tror att det kanske är något sånt där beslut som de kommer få ångra. Att det känns inte helt genomtänkt tycker jag. Han har ändå gjort ett ganska bra jobb för dem. Rickard lyfte här senast att det har inte sett bättre ut riktigt, snarare att man går i fel riktning, men samtidigt haft mycket skadeproblem och andra saker som är ändå lite förmildrande omständigheter tycker jag. Jag tror att Vrabel kommer lösa ett nytt jobb relativt snart ändå. Och Titans är lite i limbo. Vet inte riktigt var de är på väg någonstans just nu.
Det var så då att det är saker som kanske inte i första hand vi ser på plan som är i alla fall en av de stora anledningarna till att Rabel faktiskt inte fick vara där. Han gjorde ju sig liksom mer eller mindre omöjlig här när han liksom, nu är det min väg, går åt helsike så går åt helsike. Det finns liksom ingen annan att skylla på än Rabel här när han mer eller mindre tog över Titans. Och är väl ibland lite för övertydlig med vad man tycker och tänker. Så jag tänker att visst, det har väl med en svagare säsong att göra också. Men jag tror kanske var lite enklare då att ge honom foten med tanke på att han var lite av en huvudvärk, skulle jag tro, för organisationen.
Jag tror att det ligger mycket i det. Han, eftersom nu liksom vann han den där maktkampen mot förra GM och då måste liksom man förvänta sig resultat och så har det bara gått sämre. Så visst, det finns säkert förmildrande omständigheter, bland annat att truppen inte är så sjukt stark och de har problem med skador. Men det är ändå liksom, ja, nu kör vi som du säger, ja, nu får du rodret och så kraschar man liksom och då måste ju någon hållas ansvarig.
Ja, det är nog lite
Ja, för
så.
han är
Han
ju
är
fortfarande,
nog
alltså
inte...
jag,
Kör du läser.
ja, nej, jag håller med dig, Mattias. Jag tycker också att Rabel är en bra coach, en spännande coach. Och det är lätt att se saker han gör bra även under en dålig säsong. Och så jag tror också att det kommer inte vara något problem för honom att hitta ett nytt jobb. Om man nu vill in i den karusellen direkt eller ta ett år vid sidan eller vad det är. För att liksom det han får ut på planen, kanske inte det år på grund av många anledningar, men annars är ju en jättebra coach, en het coach, fortfarande en ung eller yngre, ska jag säga, spännande coach som har visat att han lyckas väldigt bra i NFL. Så att, ja, jag tror på dig, Mattias, att han kommer ha ett jobb även redan nästa år om han nu så känner att rätt jobb finns.
Jag tror också det, men sen precis som vi sa med Harbo där och som ni lyfte här nu, kanske inte alltid så lätt att ha att göra med Vrabel, tjurskallig och tycker nog att han själv är ganska bra på det han gör. Och jag vet att det var lite snack där när de skulle ta in en ny sportchef och han var inte riktigt nöjd med valet som organisationen gjorde. Så där. Man kan tänka sig att han har varit inne och bråkat lite grann och varit ganska jobbig att ha att göra med runt om på kontoret där. Så att, det kanske är en sån grej också lite grann att antingen så lägger man sig platt för vad han vill eller så måste man nästan gå vidare. Och så valde de väl det senare här och så får vi se hur det går för dem. Det är kanske inte heller det första jobbet man skulle hoppa på, det där Titans-jobbet, nu när också Derrick Henry troligtvis går vidare. Och man har inte så där jättemycket att bygga på i Titans just nu. Så det känns lite som att ett av de lagen som är... Man undrar lite var de är på väg, se vad de kan locka till för tränare där. Vi lär väl få återkomma om de här andra tränarjobben. Jag skulle tro att det blir något ytterligare ledigt. Just nu är det ju 6 stycken lediga och sen har vi någon interim coach, Raiders bland annat och Belichick eventuellt och i Patriots. Så om Raiders väljer att gå vidare så har vi liksom 8 hitta jobb, öppna. Så att det finns mycket jobb där ute på Platsbanken att söka för den som är huvudtränarkandidat i alla fall, så kan man ju säga. Ska vi hoppa
Ja, jag
in och
tänkte bara
prata? Ja,
flika in. Jag kunde inte låta det gå
nej, jag
vidare.
märker.
Nej, jag tänker, vi nämnde inte Washington här och känns som de med det ägarbytet och allting och sjuhelsikes mycket capspace att sätta sprätt på. Där känner jag att det är en sån som Rabel eller en Harbaugh där de i stort sett dag ett mer eller mindre kan få gå in och styra själv och låta ägarna ta en, liksom, lära sig branschen lite först. Det tycker jag var intressant.
Det var lite så det kändes när de anställde Rivera, att de försökte hitta någon som kunde vara den här fotbollssaren. Sen var det att det kanske inte gick så, alltså någon så här trygg, stabil liksom pjäs. Och absolut, det låter ju något som Ravel skulle kunna gå in och ta hand om. Också ett lag som säkert tycker om, eller en organisation som tycker om den här identiteten av att vara liksom rugged och tuff.
Och Rivera kom ju in innan de nya ägarna, så att när de kommer in sen så kanske de vill bara städa upp helt och göra om och bygga upp det liksom som de själva vill ha det. Så att, det är säkert en möjlighet att komma in där och bygga upp något från grunden lite grann, som ni säger. Ska vi kolla lite grann på vad som hände här sista veckan då? Jag tänker att vi behöver inte prata så himla mycket om de lagen som ändå gick till slutspel, om det inte var något särskilt intressant som hände där, utan kanske framför allt om de som vi lämnar bakom oss lite grann här nu i backspegeln. Både Indianapolis Colts och Jacksonville Jaguars hade ju chansen och möjlighet att gå för vinst dessutom, eller gå för sin slutspelsplats, men föll med bollen i sina egna händer så att säga. Både Minshew och Colts där som hade ett playcall som man kan diskutera såklart, när man var då kastad på fjärde down, tappade en passning där till sin backup running back, och även Jaguars då med Lawrence och gänget som hade bollen och egentligen knappt hann komma igång med sin drive där för att komma i fatt, och också missade på fjärde down med sitt anfall och åkte ut helt enkelt, vilket öppnade upp för lite andra lag.
Får man bara liksom ta en av de här trådarna? Jag tycker inte alls att egentligen playcallet i slutet där i Colts Texans-matchen är så sjukt coolt. Man kan jämföra lite med när ert Seahawks kastade en interception där i Super Bowl. Varför sprang man inte med Marshawn Lynch? Liksom? Det gick bra. Alla visste att ni borde ha sprungit. Ja, och det är lite det som är syftet med varför man kanske låter Minshew kasta en passning. För att de förväntar sig kanske att man ska springa med bollen. Nu har man ju för sig tredje running backen Goodson inne som är mer kanske av en passmottagare. Men alltså, spelet är ju där. Han har ju möjlighet att sätta den där passningen och man måste ju kunna räkna med att en startande QB, även fast en QB i alla fall som spelar, ska kunna sätta en sån där hyfsat enkel passning. Och man borde kunna förvänta sig, tycker jag också taskigt kanske, att en running back ska kunna ta emot en boll även fast den är lite dåligt placerad för att plocka upp den där enkla yarden. Så jag tycker inte att playcallet är fel. Det gick ju precis som de ville. Det var bara att de inte kunde utföra det. Visst, tycker man att de hade kunnat springa, det kanske de hade kunnat utföra bättre. Jag vet inte. De sprang bra under matchen, men det var också många springspel som tog stopp, eller som var liksom tog stopp precis på linjen. Jag kände inte helt säker på att de hade plockat upp en yard.
Nej, och de hade ju också flera sådana där kortyardsituationer tidigare, och då sprang de ju bollen och plockade upp det. Men man kanske inte kan göra det varje gång. Det blir ju liksom lite lättläst så småningom, och som du säger där, man fick ju till det spelet man hade och man hade absolut möjligheten. En bättre passning eller en fångad passning, man får väl lägga lite delad skuld på de två där, så hade de ju plockat upp det. Så att man måste ju också göra spelen när de finns där, spelarna på planen. Man kan inte bara skylla på playcallet så här i efterhand, för det verkar det ändå gå ungefär som de hade velat.
Är det ditt Seahawks-dilemma här som spökar dig, Mattias, från en viss Super Bowl, eller?
Ja, det här tycker jag i och för sig. Det här var kanske mindre illa till och med än den, och jag hade inte sådär jättemycket mot att han kastade den passningen heller. Sen resultatet, det blev ju som det blev.
Ja. Jag tänkte Ursäkta. Jag tänker en match, eller nu kommer vi prata om det alla de här slutspelslagen är, men två lag som absolut inte hade något närheten av slutspelet här, som ändå inte behöver inte stanna upp, men vi kan snudda vid den, är ju alltså hemska, om det nu är avslutet för Bill Belichick i den här matchen mot Jets. Skitväder, skitspel och en jäkla skitförlust mot Jets som man aldrig förlorar mot. Är sagan Bill Belichick i Patriots slut här? Eller? För att det borde ju nästan vara slutet. Hade ju varit det för alla andra om det inte var Bill Belichick. Men man, vad tror, alltså just den här sortien också liksom, mot det laget. Ja, men de vinner vi ju alltid mot. Man gör ingenting offensivt. Liksom. Ingenting. Vad tror ni där? Liksom? Var det här liksom spiken i kistan?
Det är nästan ett poetiskt slut på något sätt. Det är nästan perfekt tycker jag att han går ut på det här
Ja.
sättet. Jag tror att det är hans sämsta match på de 20 åren han har varit där eller någonting offensivt. De har haft så här lite yard som de hade mot Jets i den här matchen och blir också utklassade mot Jets dessutom. Belichick som hatlag som han alltid har sett till att spöa på lite extra om han haft chansen, gärna driva upp scoren lite grann. Och så blir de utklassade liksom på hemma plan mot Jets. Skulle det vara, ja, det är nästan så att det är så dåligt så att det passar om det skulle vara hans sista.
Ja, det är så här full circle, fast inte på ett positivt sätt, utan
Nej,
det är liksom
exakt.
nu 20 års av så här mobbning mot Jets kommer tillbaka som en liksom käftsmäll i ansiktet, och så får han liksom kicken av det.
Ja, och han lär väl sluta. Nästan allt tyder väl på det. Sen om de gör det lite snyggare än att de sparkar honom på måndagen, det får man ju hoppas på. Det pratade vi lite om förra veckan, att det är liksom, de måste ju göra någonting liksom, och då, det är väl ingen brådska heller att låta honom gå ut genom dörren.
De har nog säkert någon sorts liksom framtidsplan i alla fall, utstakad. Så nej, det är väl ingen stress.
Och man kan ju se, vi sa inte så mycket om Jaguars där heller, men det var ju mycket kritik mot Trevor Lawrence där också, som hade en ganska dålig match här när man hade allt i sina egna händer, och man har ju avslutat den här säsongen på katastrofvis egentligen. Och det kritiken mot Lawrence är ju liksom rättvis, får man väl säga. Han är kanske inte, liksom, han är väl inte en superstjärna än, om han nu kommer bli det, utan han är ju liksom där under, kanske någonstans runt den tionde bästa kuben eller något sånt där. Och Jaguars har ju inte varit liksom, det är mycket runt honom som inte har fungerat heller, och han klarar liksom inte av att bära laget på det sättet som många förväntas av honom. Och i den här matchen så är han ju för dålig egentligen för man kan vänta sig, tycker jag, om de ska gå vidare. Och han hade behövt vara betydligt bättre, och sista driven är väl liksom ganska talande också, för man har ett ganska hopplöst spel på fjärde damm som inte överhuvudtaget ens i närheten.
Ja, de avslutade säsongen väl 1-5. Det började ju 8-4 tror jag. Så hade ju allt i sina egna händer och slarvade bort det. Han får mycket skit, eller han får mycket skit nu. Men han har väl spelat så som han alltid gjort. Det var bara det att man under uppehållet, eller att det pratades under uppehållet som att han skulle vara liksom given på en topp 5-lista. Det var ju inte hans eget fel kanske att förväntningarna var orimliga. Men de har ju mycket kvar tydligen då i Jaguars att lista ut i en division som man trodde att de skulle kunna kontrollera lite.
Verkligen. Och det är kul att andra sidan att Texans fick gå vidare istället
Verkligen.
från den divisionen. Som man tycker kanske är lite roligare story, lite mer umf i det laget i år. Apropå, vi pratade ju om Jets där, så hade ju New York-lagen en oväntat bra dag, får man ändå säga. För att Eagles då, som befinner sig i någon typ av fritt fall just nu här på vägen in i slutspelet, torskade ju stort mot Giants. Man låg ju under med 24-0 i halvtid. Torskade med 27-10, och man spelade ju ändå för att vinna divisionen och få liksom en hög seed. Men Ja, de har ju helt tappat det på någonstans i Eagles, och särskilt defensivt kanske sen man kickade sin defensiva koordinator, ersatte honom med Patricia, och vi pratade lite om att ja, han sitter fortfarande kvar liksom i staben, men han inte, liksom, styr inte längre, och det känns som att det är lite dålig stämning där borta i Philadelphia, och det har ju verkligen fortsatt på det sättet. Och så lägger man det här totala ägget här på vägen in i slutspelet, och nu känns det ju som att man inte vet vad som kommer komma ur det här Eagles-laget i slutspelet, om de överhuvudtaget är något att räkna med.
Tycker ändå trots det så var det ju en förlåtande ton på vår kära från Eagles-supportrarna. Absolut ingen kritik mot Eagles. Jäklar, de fick veta att de levde där. Det spottades vilt på Eagles där, med all rätt tycker jag ändå. Alltså Eagles spelar 10-1 väl. Som vi pratade om Jaguars så började de med 8 segrar om IG. Alltså det är ju samma resa som Jaguars har gjort, bara att de lyckades börja bättre. Och i varje fall jag kände mig lite dum i början av säsongen, eller en bra bit in i säsongen, att jag och vi faktiskt inte lyfte Eagles mer när vi satt och petade på, ja, de vinner med små marginaler. Ja, det ser inte klockrent ut liksom. Man kände sig nästan tjatig när man sa det igen, men hallå, titta, de är 10-1, sluta peta på Eagles, de är fan bäst i NFL. Nu visar ju det sig, alltså, på ett sätt är ju det rättvist, för att det de hade med sig i början av säsongen, det är det som, ja, nu är det inte ens små marginaler vi pratar om Eagles. Nu är det ju, som du sa, Mattias, totalt haveri. Så det är inte så att de har små marginaler mot sig längre. De har ju varenda liten jäkla, vad vet jag, vindpust mot sig. Hopplöshet skulle jag kunna tänka mig som Eagles-supporter. Jag ska inte gå in i för mycket, vi ska ju prata Eagles. De är, trots all den här hopplösheten och trots totala haveriet och bedrövligt spel över hela brädet, så är de ju faktiskt slutspel och möter ett lag som de bör kunna slå om de hittar tillbaka till någon form av form. Så vi kommer ju till Eagles mer.
Ja, det gör vi. Den andra matchen som jag tänker att man kan, sista matchen som man kanske kan nämna är väl den här Bills Dolphins-matchen där de spelade om divisionstiteln egentligen, som gjorde ganska stor skillnad för seedningen, som var en väldigt slarvig match med mängder av fumbles, och Josh Allen hade 3 turnovers, stod han för själv, och bland annat 2 interceptions nere på motståndarens planhalva. Han var väldigt upp och ner i den här matchen. Samtidigt hade han över 400 yards själv, och liksom var sitt vanliga själv på att göra stora spel, men han gjorde ju också många, många stora misstag, så de höll ju på att slarva bort den här matchen. Men Bills vann ju sen med 21-14, och lite den här storyn kring Miami som vi säkert kommer till läsa lite senare, om att de hade haft lite svårt mot de bättre lagen, hänger ju kvar lite grann här. Det var en underhållande, slarvig och lite knäpp match där mellan Bills och Dolphins. Men båda de två lagen är ju slutspel här och kommer få en liten genomgång här när vi pratar matcherna. Men den var ju i alla fall ganska intressant, får man säga. Och
Ska vi
sen...
ta den roligaste nyheten? Får jag ta den?
Jag
Bara för
tar
att
den
jag
du.
tycker att den är kul. Vi får
Ja,
också att
kör.
jag älskar James Winston. Men den snackisen som har liksom, den roligaste snackisen från veckan är ju när Saints utklassar Falcons, och så är det liksom 1 minut kvar. De tar en interception och så går de in från 1 yards-linjen och går in i en victory formation som liksom huvudtränaren Dennis Allen kallar in, att bara knä ut matchen, nu ska vi vinna. Och så på vägen in så kommer spelaren överens med då James Winston i täten att så här, fan, fuck knä, vi fejkar en victory formation och så springer vi in bollen. Och så gör de det. Och det är ju väldigt, om man kan säga osportsligt, så är det ju ganska osportsligt, för när man går in i en victory formation så räknar ju försvaret med, okej, de kommer inte springa bollen. Så är man överens om att nu bara lutar vi oss lite mot varandra så att det ser ut som att det är ett spel. Men när de då springer in bollen så är det ju väldigt kul. Det blir en touchdown förstås. Falcons blir sura. Arthur Smith nu. Kickade Arthur Smith, springer in när de ska tacka varandra och skriker på Dennis Allen och bara that's fucking Bush League och är skitarg. Och Dennis Allen bara ja, jag fattar. Och det var ju då tydligt också då att det är spelarna själva som har liksom gjort det här på eget initiativ.
Ja, de sa ju att de ville göra det för att de ville få, han vet, Jamal Williams, va? Så att han skulle få göra sin första touchdown för säsongen och så här. Men han är ju inte liksom, ja, jag vet inte om det är riktigt, man kan köpa det riktigt. Det är en ganska fånig förklaring. Det är jättefult såklart av, alltså hade de ställt upp sin vanlig formation och bara liksom drivit upp scoren, alltså det tycker jag, det hade varit ganska
Ja,
okej.
precis,
Okay.
precis.
Men just den här victory formation-grejen är ju riktigt ful. Och det är ju roligt att det är Winston där inne och sen Arthur Smith då. Jag var lite tuff mot dem efter matchen där liksom, att det är ju lite sådär en loser move att komma in och börja skrika sådär, även fast han har rätt liksom. Men man har ändå blivit utklassad i en match som skulle kunna varit avgörande för slutspelet om man kommer in och bara liksom knappt ställer in skorna på planens eget lag. Och så står man och skriker på motståndartränaren. Jag förstår honom, men lite grann måste man kanske ändå, jag vet inte, hålla sig lite grann, och så får man väl liksom gnälla lite grann på presskonferensen efter eller någonting. Jag tyckte det såg liksom lite patetiskt ut. För Dennis Allen hade ju inte någonting med det att göra. Det visste ju inte Arthur Smith, men Dennis Allen
Nej.
hade ju inte velat att de skulle göra det där, utan han var ju kritisk mot sina egna spelare efter matchen, att liksom, nej, så där, det där var inte okej liksom.
Jimmy
Jag
Graham såg jag skrev på
förstår.
Twitter någonting. Bla 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 bla. Och sen bara, by the way, fuck Falcons, typ. Det är ju också så här, det är ju en rivalitetsmatch, så det är ju också så här, det är lite kul att göra det här. Jag hade
Ja.
Raiders gjort det här, jag tyckte det var skitkul. Hade någon gjort det mot Raiders hade jag också tyckt att det var kul, men jag hade blivit arg.
Ja, det kanske är kul, men jag tycker det är så jäkla, just det som du säger med att man går in i en victory formation
Det är ju
och
fult. Det är
sen,
fult.
så här, ja men vi vill göra det för att han skulle göra sin första touchdown. Ja, men gå ut och kalla en jävla inside zone då eller någonting, ge då i alla fall en vettig chans, trots, då är det semifult men det är ändå i alla fall lika villkor. Här är det är som att vifta på en fair catch och sen springa ner den touchdown och så låter domarna vara för att det är kul. Liksom, det funkar ju inte. Jag har full förståelse för hans ilska där. Han vet väl också om att, liksom, att han har typ förlorat jobbet här.
Ja, och det syns lite på honom kanske i hans frustration att han också vet hur han ligger till och är säkert frustrerad över sin egen lags match och liksom, det är mycket som går ihop där, men det är ganska roligt att det är Winston som är där inne och gör det där också, han och hans
Ja, det är ju
dumheter.
kul. Det är ju roligt.
Han
Och
har ändå
hans...
gjort mycket dumheter, James Winston, som ofta är ganska underhållande tycker jag
Och
i och för sig.
hans jäkla flin och stil. Han är ju som en litet barn. Så
Ja,
det är ju
verkligen.
kul att det är han, det kan jag hålla med om.
Ja, nej. Och han firar, alltså James Winston också, efter de springer in den, han bara, du vet, firar som en dåre liksom också, efter de har liksom fuskat in den här touchdown. Nej, det är roliga scener, men jag förstår att de blir förbannade i Falcon såklart. Ska vi med det lite James Winston-snack där lämna, vet du, recapen? Vi kommer in på alla matcher här och något som också blev klart då såklart när säsongen togs ut var ju också draftordningen, och jag tänkte att vi kunde i alla fall nämna lite grann hur den ser ut, bara för att man kan hålla lite koll på det, för vi kommer inte prata så mycket om de här lagen som ligger högst upp här. Utan första valet i draften går ju egentligen till Panthers, men de bytte ju bort den för att plocka Bryce Young, så att det är ju Chicago Bears som sitter högst upp i draften nu, den kommande draften. Och sen har vi Commanders, Patriots, Cardinals, Chargers, Giants, Titans, Falcons, Bears, Jets där i topp 10. Så att det kan ju vara bra att hålla lite koll på. Det var ju ganska jämnt där om draftplatsen. Det har varit en ganska jämn säsong. Panthers tog ju första valet i överlägsen stil, men hade gett bort det redan. Så att ingen är väl gladare än Chicago Bears.
Nej, nu har inte ni sett college lika mycket igen och kollat på de här quarterbacks som är upp för draften här. Men det har väl inte undgått att det är en ganska bra QB-klass det snackas om, alltså på förhand menar jag nu, allting kan hända såklart, men det pratas om allt från upp till fem quarterbacks att kunna gå i första rundan, varav tre, nästan upp på fyra skulle jag säga är topp 10-klass på. Om ni var Chicago Bears, det är ju en het fråga. Man har ju Justin Fields som ändå visar tendenser på att vara bra, men man har en sån här the next one, eventuellt i draften. Hade ni skeppat Fields och tagit Caleb Williams då?
Jag hade tagit QB. Jag hade skeppat Fields och tagit en QB. Antingen Williams eller Drake May. Det är spänt så stor då.
Ja.
Man har 1 år kvar med Fields för att veta 100%. Eller liksom, man måste liksom bestämma sig 100% om man ska ge dem ett långt kontrakt eller inte. Och gör man det inte, då har man liksom slarvat bort möjligheten här att när man har första valet i draften. Om man är det minsta osäker, fine, fuck, behåll Fields då. Och så plocka en rookie QB. Det är inte så att du slösar skitmycket på det egentligen. Så jag hade inte slösat, jag hade tagit tillfället i akt och plockat en ny kube.
Ja, jag tycker den är ganska tuff. Det är inte ett självklart beslut åt något håll, tycker jag, men jag lutar nog också åt att man måste nästan ta kube här. Man har ju tillval ganska högt i första rundan också, Bears, så att det är ju lite så här, lite gratis chans här ändå, och man hamnar inte här uppe särskilt ofta, så har man chansen och är någon man verkligen, verkligen gillar, då är det nog dumt att inte gå på det. För det blir också en pengafråga som Rickard är inne på där. Fields ska ju ha ett nytt kontrakt så småningom. Får man till en rookie här som är, dessutom är bra då, så har man ju många billiga år med den spelaren som kan ge en massa andra möjligheter. Så att man har fått en liten lottsedel här. Att man sitter på det här första valet och kanske dumt att bara kasta bort den på en offensiv tackle eller något. Som säkert kan vara jättebra spelare, men jämfört med en QB så värdet går liksom inte riktigt att jämföra.
Ha två kubis här i första rundan. Gardera
kanske det inte med.
Och kvar
och behålla Fields. Så bara hoppas att någon lyckas.
Känna sig trippel option QB-formationer och sådär. Ja, nej, men den är inte så lätt tycker jag. Men ja, men som sagt, man får inte den här chansen så himla ofta. Så att det är en bra QB-år dessutom. Nej. Ja, då kanske man ska bara köra och inte titta bakåt. Om vi ska hoppa in då på wildcard-rundan. Vi kan väl säga att det är 6 lag som inte spelade slutspel i fjol som är med i år. Det är 4 lag som inte har vunnit någon Super Bowl än. Browns, Texans, Lions, Bills bland annat. Och det är ju 2 lag som står över. Det är ju de konferensvinnarna, Ravens i AFC och 49ers i NFC. Men övriga lag ska ju göra upp här. Så det betyder att vi har 2 matcher på lördagen. En vid 22.30 och en på natten där. Sen så börjar det ganska tidigt på söndagen. Och så har vi en, där är 3 matcher då. En vid 7, en vid 22.30, en vid mitt i natten där. Och sen så har vi en nattmatch även på måndagen. Så att det brukar vara kul den här helgen, wildcard-helgen. Och det känns ju som, och jag skrev det till er också när vi fick se matchupsen här, att det känns ändå som att det är 6 stycken ganska roliga matcher. Det känns som att det är ingen som är så där helt självklar. Om man liksom skulle placera ut de här lite grann för att få ganska intressanta matcher, så kanske man inte skulle sätta dem så himla mycket annorlunda. Vi kommer in på att det är en hel del storylines, det är spelare som möter sina gamla lag, tränare som möter sina gamla lag. Mycket att snacka om i de här matcherna. Så jag tycker att det känns som en väldigt rolig wildcard-runda faktiskt. Vad tycker ni?
Jag håller med helt. Inte riktigt tänkt på det när du nämnde det, att jag hade inte blivit förvånad för något resultat. Ja, lite förvånad har det blivit för vissa, men inte så där. Wow, hände det? Det känner jag inte för någon match. Jag kan verkligen se att jag är ändå i en av lördagsmatcherna här som jag känner att ska jag plocka bort en, så tar jag väl Steelers åker de möter Bills, med tanke på hur Bills form är och tanke på Steelers utan Watt nu också och hur det offensivt har sett ut. Så det är möjligtvis den då som jag säger att ja, den känns klarast.
Ja, för jag minns att jag reagerade förra året när de körde det här nya konceptet, eller om det var förra, eller om det var 2 år sedan som de körde första året med det här utökade slutspelslagen, att då var det, kände man så här, ah, fan, ska de här 2 sopiga lagen in också? Och i år så känns det, ja, det är kanske inte alla som är så här svinbra och titelutmanare, men i alla fall tillräckligt bra för att kunna skaka i alla matcher, förutom kanske just där Steelers. Jag tror de kan ändå skaka säkert lite grann.
Ja, det är väl för att vi också har väldigt få, alltså jag tänker de vilande lagen, Ravens och 49ers är väl de som har varit konsekvent bäst liksom sett, ja, under hela säsongen, och i övrigt så är det ju inte några som har pang-imponerat direkt, i alla fall inte hela året. Dallas är väl kanske det enda laget som man känner är de som har som skulle kunna vara uppe bland de där andra två och sniffa lite grann, men de andra har ju verkligen varit upp och ner. Så då gör ju att definitivt de här lite lägre sidade har en chans, tycker jag.
Så är det ju.
Och
Ska
vi
vi hoppa
kanske,
in i?
ja, vi hoppar in i dem. Vi tar dem, tycker jag, i tidsordning, i den ordning de spelas helt enkelt. Och vi har delat upp dem lite grann mellan oss så vi får ett litet intro här för oss när vi börjar snacka om dem. Och vi kan väl börja med Brown som spelar på bortaplan mot Texans.
Ja, du nämnde ju lite det här med att det är lite roliga storylines, så det är ju svårt att inte uppmärksamma storylinen med Watson och Watson-traden och vad det liksom, hur framtiden skulle bli för de här två olika organisationerna efter det. Och Cleveland tog sig nu här äntligen till slutspel. Det var ju väldigt ska man säga, glada känslor när de säkrade sin plats där på hemmaarenan. Men nu kom ju Texas också in, så det är båda organisationerna tycker väl att deras pil ser ut att gå rakt upp. Jag tycker jag kanske ser lite mer framtidsoptimist för Texans, delvis för att de har CJ Stroud på sitt rookie-kontrakt där. Men två lag som har kommit hit kanske lite mot stora odds. Browns har ju haft en mängd skador. De är inne liksom på sin fjärde QB. Watson framförallt, att han skadade sig tidigt, det var ju liksom det stora problemet. De tappar running back and Chubb och de har tappat tre stycken offensiva tackles, men de har ändå lyckats ta sig hit. Och med Joe Flacco då som QB som spelar jättebra nu, kom liksom direkt från tv-soffan för att starta och har sett lite ut sådär som man när han gjorde, kan man nästan kan säga, när de tog sig till Super Bowl-säsongen 2012, eller de, när han tog sig till Super Bowl 2012 med Ravens, att det var, man pratar om att han liksom spelade sin bästa fotboll
Hans
när det
livs
var som bäst,
fotboll där.
hans livs bästa fotboll. Ja, men han spelar ju på en ganska hög nivå nu, även fast det är liksom på gränsen till vårdslöst, men det är också det som gör att det liksom funkar för dem. Och Houston, deras liksom, de kanske inte haft samma problem med skador, men ett lag som gick från att vara sämst i divisionen till bäst i divisionen. Och var väl kanske inte tänkt att det var det här året som de skulle ta sig hit. De har en rookie QB CJ Stroud, de har en rookie head coach i DeMeco Ryans, de har en rookie play caller i Bobby Slowick. Så det är liksom mycket, mycket nytt som de liksom är orsaken till varför de har tagit sig hit. Och när man pratar CJ Stroud då, det som, han är ju kanske den offensiva nyckeln, eller är definitivt den offensiva nyckeln. Han leder NFL i pass yards per match på strax under 274 yards, och det är första gången som i alla fall jag kunde hitta någon information att en rookie QB har vunnit det priset, även fast Herbert hade fler yards per match i sitt rookieår, men det fanns ju andra som hade bättre i året. Springspelet till Texans har inte riktigt funkat, så det är ju väldigt mycket som går igenom Stroud, och han har ju spelat fenomenal fotboll. Det är ju så sjukt cool, och framförallt var han ju det här senast mot Colts, så att det visar att han liksom inte alls viker sig under pressen, kan spela även i en så här rörig ficka. Så hans höga nivå är ju det som gör att Texans har en chans här. Offensiven i Texans och CJ Strouds arm är väl deras nyckel i den här matchen, och då möter man ett Clevelands försvar som vi har pratat om hela året är helt fenomenalt bra, och med Schwartz där som defensiv koordinator så är de ju svårberäkneliga. Så det är väl om han liksom kan röra till bilden och få Stroud att hålla bollen någon sekund längre som det kan bli bekymmer. Och de här två lagen möttes tidigare i år, de möttes julafton. Det var Flackers andra match, och den matchen när Amari Cooper hade 265 yards och två touchdowns. Men Texans spelade utan Stroud. Så jag tycker inte att man kan titta på den matchen och tänka att det kommer se likadant ut nu eller inte. Men jag tror att det är en match där Texans måste vinna genom att våga vara aggressiva, och Cleveland som har vågat vara aggressiva med Flacco och litat på att försvaret ska kunna täppa till om det går åt helvete, behöver kanske fortsätta med det också. Jag tycker om den identiteten.
Känns ju som att det kommer
Känns
bli lite bombs
inte
away
så.
här.
Alltså det känns inte så, alltså det är ju imponerande vändningen Houston har gjort från att vara sämst till och nu vara slutspel. Men jag tycker det känns så länge sedan Houston var relevant i slutspelet. De här nagelbitarna mot Chiefs man hade då med Watson i sin livsform, då, om vi ska prata livsform. Jag tycker det känns så oerhört länge sedan de var här och var kul i slutspelet. För Texans var kul i slutspelet när de var där med Watson. Så imponerande att de ändå är tillbaka. Och en annan då, parallell om man vill lägga lite spänning på det är ju, tycker också det känns lite som när Cincinnati Bengals kom in där och det eviga tjatet, ja, de förlorar ju alltid första matchen i slutspelet och så vann de en match, så vann de två, så vann de tre och så var de i Super Bowl. Nu ser jag väl inte kanske att Houston ska nå till Super Bowl, men det gjorde man ju inte på Bengals heller och då var det Joe Burrow och Jamar Chase, nu är det C.S. Stroud och kanske inte riktigt lika heta som Nico Collins. Så het just nu Collins med Stroud. Så att, jag säger
Steker.
inte att det här är, jag säger inte att det här är, kommer bli samma saga som Bengals, men det är lite kittlande att tänka att varför inte?
Det är ju samma narrativ som nu använder jag ju samma uttryck som vi pratade om då, att det här var inte deras år, så du hela tiden
Nej,
om Bengals,
exakt.
utan det är liksom nästa år som de ska vara bra, och så var de ändå det. Och det är lite samma känsla här nu, att man blir buren av liksom spelare som är ett år för snabba i sin utveckling kanske.
Ja, precis.
Ja, men verkligen. Det är lite synd att de tappade Tank Dell där och liksom tappade lite vapen i offensiven. Nu har ju liksom Nico Collins har ju med råge liksom burit det. Han hade väl också nästan 200 yards här mot Colts och fångade varenda passning som han kastade åt hans håll. Så att Stroud är ju liksom den stora storyn för Houston såklart, och den klart bästa QB i den här matchen tycker jag. Man kan, eller han är det utan tvekan. Flacco har ju spelat bra liksom, men samtidigt är det ju ganska mycket misstag också. Han spelar ju på den här höga risknivån och det funkar ju, och det ska han ju såklart fortsätta med som du är inne på, Rickard, men man litar ju betydligt mer på Stroud här. Det känns ju som att det kommer bli en match med ganska mycket poäng. Jag tror att Browns försvar är såklart en helt annan kaliber än vad Houstons är, men jag tänker ändå att Stroud kommer kunna hantera det där ganska hyfsat, och man har ju gjort det i många matcher också. Han är ju extremt kylig, bra att fly pressen och skapa ganska otroliga spel, lite som Deshaun Watson kanske i sitt prime, att också improvisera lite grann men samtidigt ha en viss kyla i det. Så att, nej, jag tycker den känns jätterolig. Jag tror att den kan gå åt båda hållen. Texans har en god chans att vinna den. De spelar dessutom hemma. Nej, jag tycker den känns väldigt rolig. Jag tror det kommer bli mycket poäng, mycket action fram och tillbaka, kanske ett och annat misstag och sådär. Det kommer bli en ganska händelserik match. Jag tror att den blir underhållande. Det känns som en bra start på slutspelet.
Ja, vem vinner då?
Svårt, tycker jag.
Tycker lite synd om Cleveland här nu. Vi sitter bara och är så jäkla hypade för Houston och ingen tänker på stackars Cleveland och Farbror Flacco här. Men jag kan ju inte ge upp på Texans nu. Jag säger Texans här.
Ja, jag gör det också. Jag tror att de kommer att ta det. Jo, det är absolut. Man kanske förälskar sig i Askungesagan, men då gör jag gärna det.
Ja, jag är nog också inne på det lite grann. Det blir väl lite grann med hjärtat, men det är ju kanske ett lite roligare lag än det här Cleveland-laget just nu i alla fall. Och man vill ju se de här unga spelarna fortsätta på något sätt, se hur långt de kan ta det. Och ja, då, varför inte? Varför inte, säger jag. Det är klart, de kommer ha en liten tuff utmaning med det där Cleveland-försvaret, men jag tror de kommer kunna hantera det bra. Ska vi hoppa till nästa match då, som är den sena lördagsmatchen. Där har vi ju Miami Dolphins som spelar borta mot Kansas City Chiefs. Lite storyline där också. Tyreek Hill tillbaka på Arrowhead för första gången sedan han byttes från Chiefs till Dolphins. De har ju mött tidigare, möttes ju i Tyskland. Och då vann ju Chiefs, ganska defensiv, slarvig match där, men Chiefs tog ju en stor ledning där och bland annat lite misstag från Dolphins, och man lyckades liksom inte komma i fatt där. Man kom ju inte riktigt igång med sitt anfall heller, som kanske lite Miamis story i år mot de lite bättre lagen, att man har svårt att komma igång. Båda började ju säsongen starkt men har tappat fart lite grann tycker jag ju längre säsongen har gått. Och nu känns det ju som att Miami egentligen kanske är det laget som har spelat bäst av de här två den senaste tiden, men samtidigt kommer det vara väldigt speciellt väder här snackas. De kommer vara väldigt kallt. Chiefs är ju Chiefs, man vilade Kelsey här senast, förhoppningsvis är han tillbaka lite i lite bättre hälsa, lite piggare än vad han kanske sett ut i slutet på säsongen här. Miami hoppas ju å sin sida få tillbaka Jalen Waddle och Raheem Mostert som han inte hade senast. Så att jag tycker det ska bli väldigt spännande. Kansas City har ju avslutat säsongen väldigt svagt här då. De förlorade mot Packers, förlorade mot Bills, vann mot ett väldigt svagt Patriots, förlorade mot Raiders, vann mot Bengals med sin backup QB och sen så vann de knappt mot Chargers här sista matchen. Så att det är ju liksom inget av de här lagen som har imponerat jättemycket, men samtidigt vill man ju aldrig räkna bort liksom Mahomes och Reed och Kelsey och det där anfallet, och det säger man ju, har man sagt hela säsongen, men de har liksom aldrig riktigt kommit igång. Jag tycker att det känns som en ganska bra matchup det här för Dolphins tycker jag ändå. Man har ju ett bra springanfall som borde kunna springa, kanske de har, jag tror yardsmässigt är det mest effektiva springspelet i NFL i år, och jag tror de kommer kunna springa bollen hyfsat mot Chiefs. Däremot tror jag det kommer bli betydligt svårare att passa på Chiefs. De har ju kreativ defensiv koordinator där som vi har pratat om många gånger, och ett kreativa blitzpaket och väldigt bra corners. Så där tror jag det blir lite tuffare. Väldigt viktigt för dem tror jag att Waddle kommer till spel i den här matchen. Det är ju inte helt säkert än så länge. Då har man lite mer alternativ än kanske bara Tyreek Hill. För även fast han är bra, man gör ett bra jobb med att liksom få honom fri med motions och såna här grejer, så blir det kanske lite väl lättläst. Jag tror att å andra sidan så tror jag också att Chiefs kommer ha problem med det här Dolphins-försvaret. Man tappade ju Chubb, men har liksom generellt sett spelat ganska bra. Chiefs har ju inget jättebra springanfall, så där tror jag att det kommer hänga mer på Mahomes, om han kan ge oss en sån där vintage Mahomes-match. Konstigt känt att säga vintage kanske när Mahomes är relativt ung fortfarande, men jag tror att det kommer bli en ganska defensiv match här, ganska slarvigt, inte så himla mycket poäng, och så tror jag vi kommer få se några sådana här fantastiska spel, antingen att man kommer ut på utsidan med sitt springspel. Det tror jag blir viktigt för Chiefs att hålla koll på i Miami springspel. Jag gillar ju att springa på utsidan, de här små pitcharna från Tua ut till Mostert och Achane där, eller Achane, eller vad han nu heter, hur man nu uttalar hans namn där. Chain, ja. Så att jag tror att det blir viktigt för dem att hålla koll på den där. Men jag tror att de kommer få något stort spel där på utsidan i springspel, kanske hitta något till Hill. Och samtidigt tror jag Mahomes, när han springer runt i cirklar och hittar någon lång passning till Kelce och sånt där. Vi kommer få se några sådana spel, men jag tror att det kommer bli ganska motigt för båda de här anfallen. Men den känns väldigt jämn, känns svårtippad tycker jag också. Jag lutar kanske ändå lite grann åt Miami i den här matchen, även fast den spelas i Kansas City. Jag tycker det borde vara en bra matchup för dem, men de har inte imponerat mot de bra lagen än så länge.
Ja, jag tycker du är en skarp analys här som jag ju egentligen tar rygg på. Jag har inte så mycket att tillägga. Jag tror det du säger där att alltså vädret här ute på prärien i Missouri i Kansas är ju hemskt. Alltså det är en sån match där det är minus 15, men så kommer de här vindbyarna på plattmarken och så känns det som att det är minus 30. Jag tror inte vi får se så många Swifties på den här matchen. De känns inte som att de trotsar vädret för denna. Men det känns som att det här inte är en match som klär ändå Reeds offensiv på samma sätt, då mest för springspelet, och där kan Miami slå till. Har väl också blivit lite så som vi varit inne på att Chiefs är väl på något sätt det nya Patriots här som man vill ha bort, trots att det är charmigt att de kommer från en liten obetydande håla ute på prärien. Jag tror nog och hoppas också att Dolphins har en god chans.
Jag tycker det här med att Dolphins haft svårt med bra lag är ändå är något sorts typ av spöke som är svårt att släppa. Och jag har också svårt att släppa Chiefs för vad de liksom har gjort på något vis. Sen jag hoppas, eller jag är ju inte så tjusig i Tyreek Hill, han har ju en ganska bedrövlig bakgrund. Men jag hoppas att han i alla fall kan få ha sin revenge game som det var tänkt, eller som han hade hoppats att han skulle få i Tyskland, där då han stod ju för den här fumben då. Men att han liksom kommer kunna få, om de skissar upp en del spel, om det inte går att få igång ett passspel och den här kalla pissvädret, men om han kan få springa på lite sådana här springa ut på utsidan, ta emot en kort passning, eller om de gör någon jet sweep grej liksom, men att de bara ger honom bollen i handen när han får trixa runt lite. Det känns som också som någonting som kan ägga igång den där stadion. Den är ju alltid väldigt högljudd. Men jag tror nog ändå att Chiefs på något sätt löser det här. Jag har liksom svårt att släppa förtroendet för vad de faktiskt har för potential, även fast det har sett jävligt vårtigt ut under året.
Ja, men man kan ju se det scenariot. Och då när de vann där i Tyskland så var det ju mycket på grund av sitt försvar som man vunnit matcher åt dem hela säsongen egentligen. Och det är väl upp till Miami här att visa att man liksom ändå kan mot bättre försvar ändå liksom spela sitt anfall. De har ju verkligen haft sådana här halva matcher. De kanske spelar bara en halvlek och sen har det tagit totalt stopp och så har de liksom inte gjort någonting. Och det har man ju inte riktigt råd med här tror jag. För att om man leder lite knappt eller det är liksom en jämn match så tänker man att den där Chiefs och Mahomes är liksom fjärde kvarten. De kommer liksom ändå på något sätt forcera fram en drive och göra poäng. Så att för Miami så är det viktigt att det inte bara blir en sån där match när det tar totalt stopp för dem. Så att vi får väl se lite grann. Jag tror att det är viktigt för dem att de sätter några såna här stora spel. Antingen att man får något på marken eller att man hittar någon Hill-passning eller Waddle-passning som gör att de ändå får lite kudde här på Chiefs. För då kanske man kan spela sitt spel lite mer. Men den känns svårtippad den här också tycker jag. Och det är väl det som är roligt på något sätt. Men jag hoppas ändå att Dolphins kommer ut här och visar att det där är ett spöke som är mer slump än något annat. Men det har ju hängt med dem ett tag här nu, så att det kommer ju inte från ingenstans.
Jag hoppas ju med hela mitt hjärta såklart att Dolphins vinner den här. Men det brukar gå dåligt när jag hoppas mot Chiefs.
Ja, det brukar alltid gå dåligt när man hoppas mot Chiefs faktiskt. Ja, vi kan lämna den kanske där. Vi hoppar över till söndagen då och då har vi ju som sagt en tidig match där och Lasse var inne på den lite. Kanske den här matchen som på förhand känns som vi kanske har en lite tydligare favorit där när Pittsburgh Steelers ska spela borta mot Buffalo Bills.
Ja, och Steelers var ju det laget då som kom in i slutspelet för att Jags torskade sin match. Bills säkrade just en slutspelsplats när Jaguars förlorade. Men jag tror att Steelers enda chans var att antingen Bills eller Jaguars skulle förlora sin match. Men de har ju, alltså till Pittsburghs försvar så har ju de vunnit tre stycken raka måste-matcher. Alla sedan Mason Rudolph tog över som starter. Och det har ju Buffalo Bills också gjort. De har vunnit fem raka av sådana här måste-matcher. Så det är två lag som har stått liksom med framför vad säger man, truppen och liksom försökt överleva och har lyckats göra det. Någonstans så här, är man slutspelsredo av att ha spelat liksom redan fem respektive tre stycken liksom teoretiska slutspelsmatcher eller behöver man bli lite slutspelsmatt? Och jag kanske har ett större förtroende för att Bills kommer liksom kunna upprätthålla det och kanske mindre förtroende för att Steelers faktiskt är jättekul att de har kommit hit, men frågan är om de verkligen kan göra så mycket väsen av sig här. Vädret, det ser ut som att det ska bli kallt. Det ser ut som att det finns risk för snö. Det kan ju bli en riktig sån där tv-härlig upplevelse. Och jag tror, vanligtvis så pratar man ju om att dåligt väder gynnar de defensivt starka lagen. Jag tror ändå att det faktiskt skulle gynna Bills i det här. Dels för att de har fått igång sitt springspel, men de har också med Allen som också springer med bollen och ändå med Diggs så har de en offensiv som kan flytta bollen även i lite halvtaskiga väderförhållanden. Och Steelers visade ju här senast mot Ravens att det kan de ju inte alls. Deras anfall är så väldigt beroende av stora spel. Enstaka spel här och där till ut på George Pickens eller på Deontay Johnson, att de får de här stora spelen som ger poäng. Och i dåligt väder så kommer de inte kunna få igång det. Och då ska de behöva hålla matchen liksom nere på typ 14 pinnar. Och det tror jag att de kommer att svårt stoppa Bills anfall. Det minst, Lasse hintade om det också, TJ Watt skadad så jag här matchen senast, då förväntas ju inte spela här, det vore ju orimligt. Och med
nej,
honom
det
borta
han inte
så
göra.
Är ju nej, ja, är med. Då är det, nu är det spikat. Ja, och om han inte spelar så är det ju ett jätteavbräck. Man pratar om Hightower att han är bra, men han är ju liksom bra på grund av att han har så mycket uppmärksamhet. Och Josh Allen nu här senast och egentligen hela säsongen, han har ett otroligt högt PFF-betyg när han hålls ren. De här misstagen som vi har sett när man pratar om Josh Allen experience liksom, är att det är otroliga höga toppar och en del djupa dalar med interceptions. Alla de dumma besluten och de dumma interception-passningarna kommer ju när han är pressad. Här mot Dolphins senast, då var han, satte han typ 92% av sina passningar och hade två touchdowns när han var ren, och när han var stressad så kastade han två av sina interceptions och bara för 8 av 14 passningar, så nästan 50%. Och med TJ borta så kommer, tror jag, att Pittsburgh får svårt att få den pressen, och då kommer de nog ändå ha hyfsat enkelt att flytta fram bollen även i taskigt väder. Steelers chans är väl att försvaret ska kunna stänga den här matchen och att springspelet ska fungera. De har haft två bra veckor egentligen i rad här med Najee Harris, och den offensiva linjen har sett bra ut. De är liksom typ i så här, tionde bästa i DVOA tror jag i springspel liksom mot slutet av säsongen. Men frågan är om de kommer kunna göra det när det är så, om vädret är så pissigt, när det blir så uppenbart att det är liksom deras enda chans till framgång. Jag har inte jättehögt förtroende kanske för Bills springförsvar. De har sett skaka ut från och till under året. De har kanske varit bäst, eller deras bästa egenskap skulle jag snarare påstå att de har varit duktiga i att pass rusha, och de har liksom mycket sacks gemensamt eftersom att de vet att lag brukar behöva spela aggressivt. Så det är väl Steelers chans är väl att få igång ett ordentligt springspel så att man hamnar i tredje och kort hela tiden, att man kan äta lite klocka och hålla nere poängen och inte låta poängen springa iväg. Men jag har faktiskt svårt att se hur de ska kunna skaka om Bills särskilt mycket.
Ja, jag har väldigt svårt att se. Jag ser inte att Steelers kan vinna den här matchen. Det jag kanske lite ser är att Bills kan förlora matchen. Och det jag menar när jag tänker, när vi pratar om det taskigt väder där, så ser jag Josh Allen framför mig när han är så där nonchalant med bollen som han är fortfarande emellanåt. Alltså whoops, där flög bollen iväg, och så hamnar då Hightower som du pratar om, lägger sig på den, att det händer igen. Det händer tidigt i början och så byggs det upp en jäkla oro kring det här, och så förlorar man matchen på något jäkla dumt sätt på grund av nonchalans. För som du säger, jag tycker det är jättebra analys med annars med Steelers möjliga chanser med att springa och att de där faktiskt kan ta yards. Men jag ser inte att det ska räcka ändå, utan för att det ska ske något här så ska Buffalo förlora matchen på att Josh Allen har den där riktigt dåliga matchen som man har ibland, väldigt ofta, eller väldigt sällan, förlåt.
Ja, nej, jag håller med er här. Alltså, Buffalo känns ju som ett betydligt mer välbalanserat lag. De är ju ganska bra på det mesta. Rickard lyfte lite springförsvaret där som kanske sett lite skakigt ut i perioder. Och Steelers har ju, ja, som vi var inne på här, spelat bra i den delen av spelet. Sprungit bollen bra, den offensiva linjen har verkligen steppat på och spelat bättre här på slutet på säsongen. Och även Mason Rudolph som har kommit in har ju gjort det bra. Han har ju inte behövt bära laget direkt, och då blir det ju mycket enklare såklart. Springer man bollen så bra som de har gjort här de senaste veckorna, och han har Han behöver kasta lite färre antal passningar per match och det är ofta på någon play action passning och rätt fria spelare och sånt där. Då blir det ju liksom en liten annan sak. Men det känns som att Pittsburgh har väldigt lite marginal här. Väldigt liten felmarginal, medan Bills, jag skulle nog kunna tänka mig att de till och med har råd med någon extra turnover och sånt där och ändå borde kunna ta hem den här matchen. För att anfallet bör, som ni säger, ändå kunna göra rätt mycket poäng. Så bra är inte det här Steelers-försvaret. Så att de inte kan slänga upp en del poäng ändå här, även fast man får något misstag här och där. Så att det ska nog bli ganska många snedsteg från Bills, och som du säger, Lasse, kanske att de förlorar matchen här på de förlorar matchen åt sig själva på något sätt, snarare än att Pittsburgh sätter dem i tuffa situationer. För de är ändå välcoachade i Steelers, och liksom är man inte på sitt game och man slarvar lite, springer lite nonchalant med bollen eller tar dåliga beslut i special teams eller vad det nu kan vara, så ja, då kan de säkert utnyttja de misstagen och då pressar de ganska rejält här. Men nej, det ska nog ganska mycket till, det håller jag med om. Ska vi hoppa vidare till 22-30-matchen där, som också känns som en höjdare? Hade man sagt att Packers ska åka till Dallas och möta Cowboys för någon månad sedan, så hade man tänkt att det här kommer ju bli överkörning. Men här kanske man har Dallas som har varit lite mer upp och ner här andra halvan av säsongen, och Packers kanske har gått liksom i en stadig uppåtgående riktning. Eller vad kan man säga där, Lasse, tycker du?
Nej, det här är hemskt. Alltså, det finns två lag som Cowboys alltid ryker mot i slutspelet och det är Packers och det är 49ers. Får vi Packers här direkt? Det är väl inget snack om att Cowboys är favorit här. Man har varit upp och ner i år. Man har bara varit uppe på hemmaplan. Allting har sett fantastiskt ut hemma. Man har knappt gjort en dålig drive. Liksom. Så att allt kulminerar nu att det är de här Packers som ska komma och förstöra det. Jag tror jag svarade för något år sedan. Nej, det spelar ingen roll. Vi möter Packers, vi förlorar. Det var i grundserien också. Vi Cowboys har oerhört svårt mot Packers. Oftast mot Rodgers, men vi kanske hoppas att Jordan Love kan vara enklare. Men det ligger ändå, alltså, nu målar jag fan på väggen här, men det ligger ändå någonting i det här för att det är en sån oerhört stor press på fotbollslaget Dallas Cowboys. Alltså det här America's Team-snacket, alla de ska brösta upp sig och vara så jäkla bra. Och vinna i grundserien är en sak, men i slutspelet har ju Cowboys inte gjort skit sedan mitten av 90-talet. Man har vunnit någon strömmatch då och då, så att det är mer eller mindre som Bengals var det när man skrattade åt att de aldrig kan vinna i slutspelet. Så, formmässigt, hur råd har sett ut, kvalitet på lagen, allting talar ju för Cowboys såklart. Alltså, men man ska faktiskt visa sig ett slutspel också och det har man inte sett sen Troy Aikman var QB för laget. Och det var ett tag sedan. Alltså offensivt är man ju skitbra i Cowboys. Det enda man kan kanske in lite och peta på är att springspelet inte har fungerat så bra. Tony Pollard har inte varit, när han har fått bära hela lasset här, så har det inte gått lika bra. Men förra slutspelet så drog han ju någon form av, jag vet inte om det var korsband eller vad det var, så att han har väl successivt kommit in i det mer och mer. Senast mot Washington såg springspelet bättre ut. Linjen fick lite mer push på, visserligen ett Washington-försvar som har underpresterat, men annars är det liksom inte så mycket fläckar att hitta om man ska leta efter det. Alltså samarbetet Dak Prescott och CeeDee Lamb, som jag skulle säga, är 90% av det här offensiven. Har ju alla andra lag vetat om. Vi stoppar Dak Prescotts connection med CeeDee Lamb, så har vi god chans att vinna. Ja, men gå ut och gör det då. Det gör man ju inte. McCarthy har kommit in och satt ett Cowboys i den här West Coast-offensiven med mer rörelse, pre-snap, framför allt på CeeDee Lamb. Man använder honom i springspelet, man ställer upp honom mycket i slott, man var redan utsidan. Han är en mardröm att hålla koll på och är total symbios med Dak Prescott. Så att offensiven är så jäkla bra. Får man igång springspelet bara så är det felfritt. Vilket såklart kommer vara den stora prövningen för Packers försvar. Där jag tror det, liksom, de behöver få vinna mot Dallas offensiva linje. Få Dak Prescott ur balans. Får man inte det så spelar det ingen roll. Till exempel Jair Alexander tillbaka som corner där. Det är enorm press på framförallt Rashan Gary och Kenneth Clarke att de ska kunna få liksom Dak Prescott att ta dumma beslut som han visserligen har minskat men som man ändå kan se emellanåt. Ja, sen vet jag inte planen för CD Lamb. Det verkar ju bevisligen inte funka att dubbla honom heller, men någon plan för CD Lamb måste man ju gå in med. Vänder man på det så får man väl ändå säga att Jordan Love har gjort ett sjukt bra jobb i år och tog några pekar för att ja, men den här unga orutinerade offensiven i Packers, nu ska de komma in i ett slutspel till ett gröna. Tror inte så jäkla mycket på det där. Alltså Jordan Love är i en bra form nu. Kanske inte såg så där jättebra ut senare mot Bears, men han har massa, eller massa, han har i alla fall tre receivers som han portionerar ut bollarna på ganska bra fördelat. Och Cowboys stundtals bra försvar, stundtals kanske normalt. Alltså de har en tendens att vara antingen ena matchen stänger man ner mot spring, då öppnar man upp sig mot pass och så vice versa. Så att nu gick Stefan Gilmore sönder här sista matchen. Jag vet inte status på honom än riktigt och man har ju Trevon Diggs skadad sedan tidigare så att jag ser absolut möjlighet för Jordan Love och hans receivers att skapa poäng mot Cowboys försvar här. Men liksom när det kommer kring så tror jag, det måste ju vara så att Mike McCarthy ska ta hem det mot sitt gamla lag, tänker jag.
Det känns intressant. Det känns som du säger där. Dallas har stort övertag mot Green Bays försvar. De bästa spelarna Packers har på sitt försvar är ju de här som du nämner på defensiva linjen. Clark och Gary framför allt då. Och i övrigt så har det ju varit ganska svajigt. Så man borde ju kunna hitta lite grann i passningsspelet. Och då är ju CeeDee Lamb det självklara första valet såklart. Men även en del andra spelare som borde kunna få lite möjligheter i den här matchen och på andra sidan som du säger där. Jag tror säkert att Jordan Love och Packers anfall som jag har blivit riktigt Jordan Love-fan i år, tycker att han spelar riktigt, riktigt bra. Jag tror att de kommer säkert kunna också göra lite poäng här, så att det blir lite mer, ska man säga, lite mer liksom osäkert när det blir en sån anfallsmatch. Lite halvshootout tror jag nästan jag kan tänka mig att det blir här. Jätteviktigt för Packers som att de får tillbaka Aaron Jones här, som är en stor del av deras anfall. Och dessutom kommer ut och fånga lite passningar och sånt där. Jag tror att den kan bli underhållande och rolig. Dallas har ju varit jättestarka hemma, så det är klart att de får vara favoriter här när de går in, och man hoppas ju på en stor match från några av stjärnorna i Cowboys försvar också, som sätter lite press där och gör att det tippar över åt Dallas håll här. Men jag tror att den kan bli rolig och underhållande. Jag tror att passanfallen kommer ha en bra dag. Ska vi hoppa vidare till nattmatchen där eller?
Jag tycker det.
Och då har vi ju Rams som spelar borta mot Lions, så det är väl också lite av en sån där lite storylines kring den här matchen såklart. Jared Goff och Stafford, lagen gjorde ju en trade där Lions skickade över Jared Goff, eller Lions skickade över Stafford till Rams och Rams skickade tillbaka Jared Goff till Lions, och båda har ju, får man säga så här i efterhand, spelat bra för sina nya lag. Det blev ju en ganska tydlig vinst där, kanske direkt för Rams eftersom de gick och vann Super Bowl, men kanske viktigare match då för Jared Goff och få bevisa lite mot sitt gamla lag här i slutspelet att han fortfarande är en väldigt bra spelare liksom, och jag tycker att han spelar på en hög nivå också. Rams som började den här säsongen ganska hackigt, men sedan sin bye week där på, jag tror att det var vecka 10 eller något sånt där, så har man gått 7-1, och den enda förlusten man har är egentligen mot Ravens på övertid. Lions kanske har gjort en lite jämnare säsong, men är heller inte blivit riktigt testade i en relativt svag division. Man har ju gått 1-1 mot Packers, men annars har man inte vunnit sådär mot några jätteimponerande lag hittills i år. I alla fall inte här på slutet. Så att det känns som att det övertaget som man kanske tänker att Lions har här, jag tycker inte det känns så himla stort ändå. Det är ju ingen som hade förväntningar på Rams i år, likadant som det kanske var för Lions i fjol, och de började komma igång i fjol och har fortsatt i år. Så att på så sätt så är det ju två lag som har liksom kanske stigit lite grann från en ganska svag ranking innan säsongen och överraskat positivt. De är ganska lika också tycker jag. Det är ju liksom två anfall som bär sina lag. Ganska balanserade anfall som dessutom lutar sig ganska mycket mot sitt springspel, samtidigt som man då hittar bra alternativ i passningsspelet av det. Så att lite grann som den här Packers-Cowboys-matchen så är det kanske lite fördel anfallen, lite styrka mot svaghet. Försvaren i den här matchen är definitivt sämre än anfallen. Rams försvar är väl kanske det som är svagare av de två. Det är heller inte sådär jättemycket pass rush. Rams har ju samlat ihop en jäkla massa sacks i år. Lite oklart exakt var de kom ifrån alla gånger kan man tycka, när man inte ser så många stjärnor på de här trupperna. Men liksom sett över hela brädet sådär på säsongen så har ju inget av försvaren direkt imponerat. Jag tänker att det blir en match med mycket passanfall, mycket springspel, mycket anfall överhuvudtaget. Puka Nacua i Rams, kanske mot St. Brown på andra sidan, som båda varit sådär jättestadiga kedjeflyttare för sina respektive lag. Och jag tror att det kan bli, jämnt, tror att det kan bli roligt, tror att det blir mycket anfall, mycket poäng. Och jag tycker att Lions som sagt såklart spelar hemma, får väl ha lite favoritskap i den här, men jag tycker inte det känns så himla stort ändå. Jag skulle inte bli förvånad om Rams kommer in och vinner den här matchen.
Nej, det är som du säger där. Alltså Rams har avslutat enormt starkt. Och trots att man liksom har gjort det så har man fortfarande smugit lite under radarn. För mig är det här mer eller mindre coin flip match. Lite så som det är med Houston är att man går med i den här hypen, tycker det är roligt att det äntligen går bra för den. Lite så är det med Detroit också. Men här ser jag då mer ett snabbt, snöpligt slut där Stafford skadar dem. Tänker också en rolig fight här är ju då som du säger Rams. Kanske lite överraskande pass rush mot Lions då starka offensiva linjer. Den matchen tycker jag ska bli rolig att se i alla fall.
Ja, du nämnde Mattias då, att man inte riktigt vet var de här sacksen har kommit från. De har ju Kobe Turner där, deras defensiva tackle-rookie, har ju 9 sacks i år.
Ja, det är galet.
Så det är
Ja.
inte han kanske, ja helt galet. Han kanske inte konstant alltid liksom där, men det ändå säger ju ändå någonting om att de har hittat en ganska bra spelare och att liksom, står man bredvid Aaron Donald, det hjälper förstås om han ska ta upp 5 stycken offensiva linjespelare. Men det finns ju ändå en pass rush potential där. Jag känner själv så här, när man pratar slutspel, det som gör att jag tycker att Rams känns farliga här, men även liksom längre fram om de tar sig vidare nu, är att de har liksom en QB, de har playmakers på utsidan och de har en pass rush ändå med då Turner och med Donald, som gör dem ändå så här svåra. De har den typen av spelare som när de då vann allting, alltså då hade de liksom bra spelare som kunde förändra matchbilder på egen hand. Och det kan ju Stafford göra och det kan Donald göra och det kan Nacua och Cooper Kupp göra. Så det finns ju liksom stjärnor som om de kliver fram gör Rams ett farligt lag.
Jag håller med. Vad tror ni om den här utgången i den här matchen? Vilka tror ni tar hem det i slutändan?
Jag tror ju tyvärr Rams gör det.
Ja, jag tror det också.
Ja, jag lutade lite grann
Det är
åt det.
lite
Jag tänkte att det
trist.
var lite så här, lite uppstickarval här och nästan tippa Rams i den här matchen. Men nu när ni är med här, då känner man inte lika cool
Står
längre.
vi där.
Nej, men den känns ju jämn alltså. Det känns ju som två lag som är väldigt, väldigt lika och kommer spela på ungefär samma sätt. Och sen så får vi väl se liksom vilka spelare som steppar upp här lite grann. Lions har ju tappat Laporta, sin rookie, som det var väl en väldigt allvarlig skada, va? Det finns väl ingen chans att han kommer till spela. Jag tror inte det i alla fall, va? Deras rookie tight end. Och det minskar ju lite alternativen där. Det är väldigt viktigt att man får igång det här springspelet. Kanske till och med hitta lite korta passningar till Gibbs och sånt där. Så att man ha lite fler alternativ.
Ja, och samla på det har ju varit jätteviktigt för anfallet och blivit det här pålitliga måltavlan i de här stora viktiga spelen. Så spelar inte han om man inte gör det. Försöker lite snabbt kolla det för jag kan hitta någonting om det. Men spelar han inte så är det såklart ett jätteavbräck för anfallet.
Ja, men visst. Och då måste ju någon steppa upp istället. Och det är väl bredden där kanske i Lions som anfall som är kanske den enda liksom, frågetecknet. Men sen är det många spelare som har steppat upp som man kanske inte trodde, precis som i Rams egentligen. Men ja, nej. Då var vi ganska överens där ändå då. Att det kan bli en liten upset där. För jag tror Lions på hemmaplan är ganska tydliga favoriter i alla fall inför den här matchen. Jag har inte sett några odds här. Men det skulle vara min gissning i alla fall. Ska vi hoppa vidare till vet du det, sista matchen när vi har Eagles som spelar borta mot Buccaneers? Det är väl lite konstigt egentligen när man säger det där bara att Eagles ska, liksom Bucks ska hosta Eagles i en slutspelsmatch.
Ja, den ständiga diskussionen om att divisionsvinnare ska ha hemmafördel. Ja, kan vi lämna till någon annan gång, tänker jag. Oavsett så tänker jag har läst och hört lite grann folk säga liksom att ja, men Buccaneers kommer in den här och ingenting att förlora. De har allt att vinna i den här matchen och så. Jag köper inte riktigt att jag tycker mer snarare att det är tvärtom nu med läget som det är i Eagles. Dels har väl mer eller mindre, i alla fall när man läser överreaktionen, gett upp det här. Man är ju så långt nere i botten så att man borde få vara sist i NFL, så dålig är man. Man har liksom bedrövliga form och liksom ingenting talar ju för Eagles som det är i dagsläget. Och jag vet inte, om ställer en fråga här, liksom. Kan det kanske till och med, alltså det är klart den här bedrövliga formen inte är en fördel att gå in i slutspel, men kan det vara så att man går in där med Eagles har ingenting att förlora, alltså man är så en bedrövlig form, man räknar nästan med att den här ska hålla i sig, få lite av den känslan när man gick och vann Super Bowl, då gick man inte in i så bedrövlig form, men då var det den här underdog-mentaliteten, man gick och vann match efter match med fansen drog på sig de här hundhuvudena och allt vad det var. Nu ska de ju också hitta ett vinnande spel såklart, men kan det ändå vara så liten då att den här underdog-känslan kan kanske lyfta dem någonstans i varje fall?
Det tror jag. Och jag tror att de gärna suger åt sig den underdog-grejen. Liksom, ingen tror på oss.
Nej,
Det,
men
och,
precis.
men så vet jag inte om det kommer göra jättestor skillnad.
Nej, så är det ju såklart. De måste ju faktiskt hitta någon form av fungerande spelare. Jag vet inte, nu möttes de ju tidigare i år, det var när Eagles var bra, då var det så Bucks 2-0 också, båda var 2-0 vecka 3, då vann Eagles ganska rätt, eller ganska lätt här med 25-11. Så kan man väl stryka den matchen, det är i varje fall ett annorlunda Eagles just nu. Men jag tänker om liksom den matchen vann man, då sprang man med bollen ordentligt Swift. Nu vet jag inte riktigt hur status är på Swift där om man är med. Men oavsett så känner jag att man får ju någonstans hitta tillbaka till grunderna när det gäller Jalen Hurts. När det gäller offensiven i stort tänker jag. Kanske gå tillbaka så lång tid. Så vad fasken funkade när vi vann Super Bowl senast? Vad fasken funkade när vi var så jäkla bra 2022 egentligen? För ingredienserna finns ju kvar där. Alltså, jag tänker att Hurts jäkla finger som skadar sig kan vara någon form av blessing in disguise här. Liksom. För att, ja, nu kanske det inte är så att han kan passa så mycket. Nej, vad kan Hurts göra annars? Han kan springa med bollen. Ja, fan, det har han ju visat att det var svinbra på innan. Kanske de måste gå tillbaka till det där Hurts springer med bollen mycket. Ja, varför inte? Det är bevisligen så funkar det inte att passa så mycket med bollen här just nu. Så ja, nu måste de köra det. Kör det då. Jag förstår inte heller liksom en sån AJ Brown också. Det ska småskadad nu, men han kommer väl till spel i varje fall hoppas jag. Men jag förstår inte heller riktigt hur man använder honom. Sett honom som Cowboys använder CeeDee Lamb. Nu är inte de samma typ av spelare, men rör runt honom, sätt honom i slottet, sätt honom där Hurts kan lägga bollarna på honom enklare, för han är ju en playmaker. Jag tycker inte de utnyttjar honom på bästa sätt heller. De måste antingen röra om ordentligt eller gå tillbaka till liksom Ja, nu springer vi med bollen så det bär eller brister i offensiven. Sen kanske det inte är det bästa laget att springa mot Buccaneers. Kommer säkert försöka stänga den här boxen, spela contain, sätta någon form av spy på Hurts och allting. Och försöka få Hurts att passa. Men han kör på det, tänker jag. Tvärtom här, liksom, alltså Eagles, om man vänder på det här då, alltså Buccaneers offensiv och Baker Mayfield ska ju göra, släpp Baker Mayfield lös liksom, låt han vara den han är här. Ska inte bara bli försiktig nu och lägga upp någon sån här säker plan, utan lägg ut bollar på Evans och Goodwin och kör liksom, bomba på, kör play action. Liksom spela på liksom marginalerna hela tiden. Lägg 50-50 bollar på Evans. Alltså, kan Tyrod Taylor i Giants gå upp och bomba upp 300 yards på Eagles så är det väl väldigt goda förutsättningar för Baker Mayfield att göra det också, tänker jag. För om jag då vill se mig kunna hitta någon form av quick fix på Eagles offensiv så ser jag ju inte den på defensiv just nu. Vi pratade om hur jäkla bra den var på liksom alla 16 drog på sig förra året. Den har ju gått ner typ med 50% eller något, höftar jag med, men det är ju inte heller en faktor längre för Eagles, så att nej. Offensiven ser ändå liksom att Eagles kan göra något. Försvaret, det vet inte fasen vad de ska göra.
Nej, det känns ju som, kanske konstigt att säga, men det känns ju som att det är en ganska bra liksom lottning för båda de här lagen på något sätt. Alltså Tampa Bay får ändå hosta ett lag som är i total kris, liksom om man skulle liksom, kanske välja ut de lagen som man tänker har, utan att titta på motståndet, kanske den svagaste chansen att göra riktig skada i slutspelet, så är det väl kanske Bucks och Steelers då som är de två. Och kanske Bucks till och med ännu snäppet svagare än Steelers. Men nu möter man ju som sagt ett Philadelphia som man inte har en aning om vad man har. Och å andra sidan från Philadelphias sida, om de ska liksom försöka få igång det här nu och komma in med lite momentum in i slutspelet, så har man ju ändå en ganska tacksam lottning. Och kan man inte slå Tampa Bay Buccaneers här i wildcard-rundan, ja, då kan man ju, då är det ju liksom inte, då har man ju inte någon chans att utmana ändå, utan det här är ju en motståndare som man bara måste liksom städa av om man tänker att man ska gå långt. Och jag menar, Eagles är ändå den typen av lag som liksom har spelat på de stora scenerna de senaste åren, har säkert ganska höga förväntningar. Det är ju lite mer så här Super Bowl or bust för dem. Inte för att de är så pass bra just nu, men jag tänker att de är ju inte nöjda med att vinna någon slutspelsmatch och åka hem. Då kan man lika gärna åka hem direkt. Så att här, det är liksom en ganska mjuk start på slutspelet, även fast vi får se om de ens kan hantera en mjuk start. Men så ändå, båda de här lagen har ju ändå lottat sig till en ganska behaglig start på slutspelet, får man säga. Kanske de två, Tampa Bay då som är svaga som trupp i, liksom i, generellt jämfört med de andra slutspelslagen, och Eagles då som är lite kris då.
Ja, alltså Bucks vann ju nu mot Panthers sista veckan med 9-0 och det kändes inte som en övertygande vinst. Anfall såg inte särskilt bra ut. Baker Mayfield var liksom stressad många gånger, tog sjukt mycket smällar, haltade runt halva matchen för att han liksom slog sig illa. Man kanske inte har råd att spela på det sättet mot Eagles. Även om Eagles är liksom formsvaga så finns det ju ändå någon sorts form av kapacitet som Panthers, då, det sämsta laget i NFL, inte har. Bucks kliver ju inte heller direkt in särskilt formstarka egentligen, även fast de har vunnit på matchen mot slutet. Jag tror ju att Bucks offensiva linje kommer få lite bekymmer, även fast Eagles inte är vad de var i fjol sacksmässigt, så har de i alla fall tillräckligt bra spelare för att kunna få Baker ur balans. Och får man honom ur balans, då är det här anfallet inte längre lika bra, utan det som har funkat för dem är att han är ju blivit mycket bättre i år i det här med att undvika press och få pressade situationer att inte leda till lika många kostsamma misstag. Men det finns ändå i honom, han har gjort en del sådana saker. Det är också lite den här vårdslösheten ibland som man ser hos Flacco med Baker, att han spelar på gränsen på vad han egentligen borde göra. Och det tror jag ändå man kan kapitalisera på. Så Eagles borde hitta det där. Sen finns ju liksom frustrationer i truppen. Det pratas ju om att de inte har förtroende för huvudtränaren, och vi nämnde här att försvaret är liksom i något sorts kaos och de inte vet vad de ska göra med vem som ska kalla spelen och försöker liksom desperat hitta någon lösning. Och samtidigt är ju anfallet i någon sorts typ av kaos med att, du nämnde det Lasse, att man får inte mer ut av AJ Brown. Och han började säsongen skitbra, hade ju massa matcher i rad med över 100 yards och sen så har han liksom försvunnit successivt. Och en del av det har väl handlat om skador på Hurts, och nu har han det här långfingret som inte är brutet men skadat, påverkar ju förstås jättemycket. Men om det räcker med att slänga upp 14 poäng, då lär de ju kunna lösa det. Men jag håller med om att det är en match som är mycket jämnare än vad jag kanske, eftersom jag då hånade Bucks inför säsongen och vi lyfte Eagles inför säsongen, så är det ju här liksom den minst trovärdiga matchupen jag kunde tänka mig när vi satt här och pratade i september. Jag vill ju av den anledningen inte ens säga att det kommer bli jämnt, utan att Eagles kommer vinna den här.
Av ren tjockskallighet.
Och jag tycker stå fast vid min tjockskallighet. Om det är någonting jag är, så är det åtminstone tjockskallig.
Ja, jag kraftvänder. Jag tar med på såga backståget, kraftvänder där och säger att backarna är svinna. Jag hörde säga det med Panthers-matchen. Kändes dock lite som de gick ut och var ängsliga där för att vi ska bara städa av den här matchen. Nu gör vi det försiktigt, och det är ju den de inte får ha här. Jag tror väl kanske att de inte har den då heller. Och Baker Mayfield gör en bättre säsong än på länge. Och som du säger, han har fast blivit bättre när skit kommer nära honom. Och känns framförallt som en, fortfarande tycker jag även att han har blivit bättre, en varannan match QB här. Och då är det ju varannan match. Han var inte så bra mot Panthers. Med den logiken, gå in och tippa att han kan vara skitbra här och vinna.
Det är stark logik, jag känner. Ja, det är bra. Nej, jag tror nog faktiskt att Eagles får ihop det lite grann och vinner på ren grundkapacitet på något sätt. Men det är klart, de har ju inte inspirerat än direkt så att man får så mycket förtroende för dem. Men jag tror ändå ganska mycket på Hurts fortfarande. Om det inte den här skadan är för allvarlig, så tror jag ändå att på något sätt han kommer sätta laget på sin rygg här lite grann. Och att det räcker. Och som ni säger, Mayfield är ju väldigt en sån här momentumspelare, varannan matchspelare. Liksom, går det bra så kan han ofta spela liksom bra under en längre period, men går det dåligt så kan det se ganska dåligt ut ganska länge också. Och mot Panthers här senast, det kanske inte är den matchen som man ska lägga allt på, men han hade ju liksom många liksom bud på många interceptions och grejer där med bollar som var liksom väldigt risky och sådär, som han hade lite flyt med och sådär. Och han har varit bättre i år, men samtidigt så blir man ju lite skeptisk alltid. Jag gillar Mayfield, jag är stort fan av honom som underhållande spelare och sådär, och han har höga högsta nivåer. Men jag tror ändå att Philadelphia på något sätt, kanske att de sätter på sig de här hundmaskerna, får lite ingen tro på oss grejs, kanske att det ger lite extra edge här, att man kommer in med lite mer fokus, kanske lite mer energi, och sen tror jag att Hurts löser åt dem. Ja, det återstår väl att se hur imponerande de spelar, och om även fast de vinner den här, om man ska ta dem på allvar resten av slutspelet, det låter jag vara osagt än så länge. Ja, det var dem där. Är det någonting vi tycker att vi ska, som vi inte har nämnt, som borde samla Porta, såg jag där. Det var inte så allvarlig skada som jag hade fått för mig, utan det finns fortfarande en chans att han spelar. Så det är ju bra för dem. AJ Brown är också fortfarande lite osäkert kort. Det är ganska många osäkra kort. Vi är fortfarande ganska tidigt in i veckan här, så man har inte fått så himla mycket rapporter från hur spelarna mår efter helgen och sådär. Nu är det ju bara tisdag kväll när vi spelar in här. Man kommer säkert få veta lite mer de kommande dagarna om vilka spelare som ska dra på sig hjälmen och inte. Men det verkar ju som att det finns en chans i alla fall för båda de två, och säkert några av de andra som jag har pratat om här som har lite små skador.
Ja, och är det bara små skador så kommer de ju komma till spel i slutspelet.
Ja, det måste man göra. Det finns ju ingenting som man kan lämna i omklädningsrummet. Nej. Ja, men hörni, då kanske vi tar och sätter lite knut på wildcard-diskussionen där. Som sagt, det är intressanta matcher. Kul att de är så utspridda. Man känns som att man kommer hinna se många av de här, om inte alla. Och kanske någon som man orkar sitta uppe för, kanske någon som man får försöka ratta in dagen efter. Men känns som att oavsett vilket så kommer det bli många jämna matcher här. Man tänker ofta som i wildcard-rundan, ibland blir det inte som man tänker sig riktigt. Men här är det svårt att se att det skulle bli många utklassningar den här rundan.
Jag håller med.
Förhoppningsvis spännande matcher.
Förhoppningsvis spännande matcher. Och med det kanske vi ska säga tack för oss då för den här veckan. Och så hörs vi igen nästa vecka då vi har lite färre lag kvar att konkurrera om den här titeln. Och då vi också får se våra topplag här, Ravens 49ers också med i slutspelet. Så att vi säger tack för oss och så hörs vi om en vecka.
Det gör vi.
Tack för oss. Hej då.